Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Work-life balance, en myt. Ja, långt innan pandemin så pratade vi om ett arbetsliv som gärna flöt ihop med privatlivet. Och för många har det inte direkt blivit lättare att hålla isär när matbordet ibland är kontoret. Och, ja, alltså ni fattar, vi behöver inte ge fler exempel på hur pendlingsavståndet kanske har reducerats till 5 meter. Och så vidare, och så vidare.
Nej, och visst kan balansen mellan arbete och privatliv för många faktiskt bli enklare när man inte behöver sätta av tid för pendling. Man kan köra en tvätt och kanske vika den under ett möte. Men vi behöver vår fritid och vi behöver kunna släppa jobbet.
Mm. Och att vara engagerad och driven i jobbet, det betyder faktiskt inte att man måste jobba massor. Men man behöver nog jobba smart.
Idag ska vi hälsa på i ett tidigare avsnitt, en favorit i repris, med ett ämne som alltid är relevant att både reflektera över och agera på. Nämligen work-life balance, som det heter på engelska.
Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Hälsa handlar om så mycket mer än att knapra morötter och springa runt i tights.
Hälsa kan handla om bra samarbete. Att båda ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och trygga ledare som har tid att leda.
I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur man hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande, till vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya idéer och inspiration varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart.
Ja, så dagens ämne då. Work-life balance, schmallens. Har du skrivit i vårt manus?
Ja.
Roligt. Vi har berört det flera gånger och du jobbar ju med det här hela tiden, Ann-Sofie.
Ja.
Och jag menar, vi strävar kanske de flesta av oss efter hela tiden också.
Ja, jag jobbar med det i mitt företag och alla individer verkar jobba med det. liksom för egen del. Men det är väl så att jag tror inte att jag möter någonstans att man inte pratar om det här som ett fokusområde. Mm. Men det verkar så otroligt svårt att få till. Bara du och jag sitter ju och pratar om det här och känner att det är svårt att få till det. Mm. Det går inte att sticka under stol med. Men det gäller också att det inte bara är ett fluffigt begrepp. För work-life balance för mig kommer ju vara något helt annat än för dig och något helt annat för Matilda som vår tekniker är.
Mm.
Det är helt unikt vad det är, men det finns liksom vissa faktorer som det bör innehålla. Och när jag utbildar nu, då försöker vi definiera det som att det är ju att känna att jag har energi när jag ska gå till jobbet, att göra mitt jobb.
Mm.
Och sen har jag energi när jag går ifrån jobbet,
just det,
att ha fritid. För att tittar man på, vad heter de då? OECD, de har en definition på work-life balance. Men de tittar bara på tid. Och då ligger ju Sverige väldigt bra till, för att vi timmemässigt kanske inte jobbar mest i Europa. Men det handlar ju om också att ha energi till den där tiden som man har.
Mm.
Så att de lägger inte in värdet på hur mycket energi har folk när de går från jobbet. Men tid och energi för att skapa en värdefull fritid. För gör vi inte det, då kommer vi mer eller mindre medvetet att börja känna att jobbet, det tar väldigt mycket från oss, även om vi älskar det. Så vi behöver få till att vi kan skapa värde på båda delarna.
Jag tänkte på det där som du sa tidigare, att få tid med barnen. Nu har ju inte alla barn.
Nej.
Och de som har barn, ja, men det är oftast mitt i livet. Väldigt många människor är tidigt i livet kanske. Och jag vet att Ida bland annat i sitt avsnitt nämnde det här att lite äldre personer, jag uppfattar det som kanske 50 plus, senare i arbetslivet hade, det var risken för att drabbas av stressrelaterad ohälsa lägre.
Mm.
Och jag vet inga orsaker, men jag kan tänka mig sådär att man får ett skydd när man har jobbat ett tag. Man kanske blir lite tryggare, barnen är utflugna, det finns lite slack i livet, möjligen då.
Mm.
Men då tänker jag på unga människor, för väldigt mycket av det här att våga prata om saker och att våga göra någonting åt ett problem man ser. Jag tänker att det kan vara svårare när man är ung. Man kanske liksom inte etablerar sig på arbetsmarknaden så att man känner sig trygg nog och säger ifrån och sådär. Och så er som lyssnar som är unga vill jag verkligen stärka. Att på något sätt hitta stöd i andra människor för att våga då göra en förändring och inte bara gå till jobbet när man är sjuk. För det kommer att krascha en dag.
Ja.
Och då går det ju framförallt ut över dig själv. Det är det som är så orättvist då. Fast man kanske har försökt plisa en arbetsgivare eller en chef eller sådär.
Ja, och det är väl det här som alla pratar om. Och så här ska det inte vara. Och sen verkar det vara så otroligt svårt att...
Så gör vi inte så.
Så gör vi inte så ändå.
Vi signalerar konstiga grejer till alla unga också som kommer in på arbetsmarknaden.
Ja, och just att det går så trögt. Och det är frustrerande att det ska vara svårt att få bukt med något som i de flesta fallen uppstår just hos oss som egentligen har det väldigt materiellt bra om man tittar på världs...
Om man har ett jobb,
ja. Ja, för work-life balance, det är ju inte ett begrepp som man pratar om kanske i fattiga länder. Och vi pratar om att sitta fast i ekorrhjulet. Och jag, alltså det kom ut någon bok här, då handlar det ju inte om att liksom, oj, det var lite för mycket, jag skalade ner. Utan det handlar ofta om att göra en tväromvändning. Typ flytta ut på landet, börja karda ull och tova ullbråser, typ så här. Nej, men jag känner att jag behöver jobba med händerna. Ja, och jag... Om det är någonting som jag vill förmedla, då är det att det finns ett mellanting mellan att springa som en galning i ett ekorrhjul mot en liksom materiell, fokuserad karriär, självförverkligande, och att flytta ut i ett hus i skogen utan wifi. Vet du, det går att bo i en förort i Stockholm, ha två barn, älska sitt jobb, brinna för utveckling och ändå hålla över tid. Mm. Och det är där jag tror att jag och du och väldigt många är. Och vi behöver få det att funka.
Mm.
Och jag lyssnade också på Harvard Business Review, en av deras podcaster. Och då pratade man om varför arbetande kvinnor i USA var så stressade.
Mm.
Och då hade hon intervjuat kvinnor i, nu ska jag se om jag kommer ihåg rätt. Men det var USA och så var det Tyskland och så var det Italien och Sverige. Och vi liksom lyftes ju upp på piedestal i vilka förutsättningar vi har i Sverige för att få ihop arbete och privatliv, för vi har liksom vårt, vad heter det, föräldraförsäkringssystem och bara lagmässigt.
Man kan vara hemma när man är nyförlöst och några månader utan att bli av med jobbet.
Ja, pappan och mamman.
Det finns försäkringar som täcker upp.
Ja, kan vara hemma lika mycket. Vi får
om man
arbeta,
har ett jobb ska jag bara säga.
Om man
har
man
inte haft ett jobb blir det ganska dåligt allting.
Ja, då blir det inte så bra sån här, vad heter det?
Nej, då är det faktiskt ganska dåligt allting.
Ja, men just att vi har rätt att arbeta deltid tills barnen är 8. Vi har vår lagstiftning organisatorisk och social arbetsmiljö.
Pappor tar hyfsad del i hemmavarandet med ungar när de anländer.
Ja. Nej, men så att på pappret, lagmässigt och strukturellt, så skulle jag säga att det finns inte någon organisation där man kan gå in och titta på det som sitter i regler och struktur som man ser att det här orsakar ohälsa, utan det är mer saker som är lite mer dynamiska eller orsakar att vi inte kan uppnå work-life balance, utan det är ju inte, du är inte schemalagd 60 timmar i veckan. Du har inte en arbetsbeskrivning som gör att du måste svara i telefon när jag ringer dig klockan 12 på natten. Alltså vissa har ju
och min man står inte då hemma och undrar varför inte maten är på bordet när, nej, vi båda kommer hem 5:30.
Nej, men precis. Alltså det, så vi har, alltså strukturellt, om man tittar på det utifrån, så ser vi att vi har alla förutsättningar. Det tror jag att det är svårt att hitta jättemycket problem där.
Men du, när artikelfattaren eller poddaren då i det här fallet lyfte upp Sverige, sa hon någonting, jag inbillar mig att det var en kvinna som skrev, sa eller skrev hon någonting om hur det faktiskt var då? För det är en sak som du säger, hur det ser ut på pappret. Men har vi det bättre?
Ja, absolut. Mycket bättre än de här amerikanska kvinnorna. Men de hade ju verkligen det här att de förväntades att både
hemmet och jobbet.
Ja, de hade ingen förväntan enligt henne, eller lite överdrivet, men de hade en låg förväntan på att arbetsplats och liksom stat skulle stötta dem i att få ihop arbete och privatliv.
Man är själv, man är sin egen.
Ja, ja. Men medans det tror jag vi har en förväntan om att det ska, just det. Vi vet hur det ligger till. Ja. Vi vet hur sånt ser ut.
Precis.
Ja, nej men så den lyssnade på. Och sen så läste jag också en fantastisk artikel som också är från Harvard Business Review.
Ja, den har massor med bra grejer.
Och ja, nej men den här var så här fantastisk. Jag låg och läste och så skickade jag den till dig och bara, det här poddar vi om, sa jag.
Mm.
För att den beskrev så himla bra. Den satte liksom ord på det som jag har inte riktigt har lyckats formulera i mitt huvud, vad vi faktiskt behöver göra.
Mm.
Och den handlade om studier som en ideell organisation som heter Ideas 42 bedrivit, och de använder beteendepsykologi för att försöka lösa stora problem. Och det är ju beteendepsykologi, det handlar ju om att förändra beteenden, och det är ju trots allt vi människor som ska förändras. Och som sagt, de kom också till den här insikten som inte är så svår att få, att de flesta större organisationer, de har work-life balance som kärnvärde, och det ser jag också i Sverige.
Det ser du också. Ja, jag blir nyfiken och fastnar lite där, för att jag jobbar inte med de här frågorna hela tiden. Men du menar att man har det inskrivet i någon slags dokument, så här, att det här ska vi stötta.
Men man säger att här ska man kunna få till work-life balance. För det är otroligt viktigt, eftersom vi har högkonjunktur, att attrahera talanger.
Just det.
Man vill ha work-life balance.
Det är en bra start.
Mm.
Kommer företag och organisationer hålla fast vid det här, tror du, när vi går in i en lågkonjunktur någon gång?
Ja, det tror jag. Alltså jag tror definitivt, jag tror genuint att det finns en vilja att få till det här, och jag tror också att man kan liksom se på pappret att men vi har ju allting på pappret som vi liksom behöver.
Mm.
Men så var det då att, ja, men som en organisation i artikeln, och där så sa man att ingen bör jobba mer än 45 timmar i veckan, men snittarbetaren då jobbar 52 timmar i veckan, och då undrar jag om det är i USA det här, men det är nog ganska vanligt inom vissa organisationer. Om man skulle titta på övertidsbanken så är det inte riktigt 40 timmar i veckan.
Ja, det skulle vara intressant att veta hur det faktiskt ser ut och vilka branscher man anser att man behöver lägga mer tid under radarn. Liksom.
Jag vet att vi jobbar, liksom, det finns mycket övertid inom vissa branscher i Sverige också. Och sen är det ju faktiskt så att lite beroende på kultur så är det inte alltid som sätts upp, till exempel, för att man vågar. Jobbar man som konsult är det inte alltid man vågar sätta upp alltid beroende på vad man har för roll. Men det jobbas väldigt mycket, och sen handlar det också om det här att fine om jag då står vid en, ja men datorn står på jobbet, och så fort jag stänger den så kan jag inte göra något mer jobb, utan då har jag släppt jobbet. Men det är ju så mycket som är kopplat till jobbet som vi tar med oss hem. Det kan ju vara att vi stressar över någonting och går och tänker och sen kollar på telefonen. Så det är också väldigt det här gränslösheten som vi har poddat om flera gånger. Gör ju att det kan vara lite svårt att säga faktiskt hur många timmar man jobbar. Och så kommer vi tillbaka till det att det är ju oftast inte antal timmar avgör absolut, det får en påverkan. Men vissa veckor kan ju 30 timmar kännas som 60, för att det är så otroligt belastande. Och vissa veckor när man håller på med någonting som bara känns härligt, så, och man får göra det vart man vill och man grejer lite, kanske 40-50 går bra.
Och sen är det väl i någon slags mellanläge som vi verkligen är produktiva, tänker jag. För om jag sitter på ett jobb där ingen någonsin efterfrågar något, så spelar det kanske ingen roll att jag har uppgifter, för att då kommer jag kanske inte göra så mycket till slut.
Nej.
För att ingen säger tack och ingen verkar behöva det jag ska göra och sådär. Eller det kanske inte finns kunder.
Mm.
Ja. Ett annat läge där jag upplever den otroliga pressen och levererar mycket mer än vad jag klarar av, och till ett, någon slags högre liksom, kvalitativt värde än vad jag har resurser för på något sätt. Då blir man jättepressad, och där kommer ju inte min leverans att vara på topp.
Nej.
Alltså det vet vi, därför att en stressad hjärna tänker inte så bra. Och det där funderar jag jättemycket på nu. Att vi liksom kollar vad duktig jag är i 8 timmar. Men om jag om jag aldrig har fått tid att andas, återhämtning som vi har pratat om, kan jag verkligen tänka de där stora tankarna? Nej, då? Nej, jag kan ju inte det. Jag sitter ju fast i någon slags så här, flytta A från B. Jag kommer aldrig bli så strategisk och liksom påverka och förändra som jag vill.
Nej, men precis. Vi kommer inte, allt vi lär oss om hjärnan gör ju att vi börjar... För det första så vet vi att jobbar vi mycket, alltså mer än 50 timmar i veckan, ökar risken för stroke, men också hjärt- och kärlsjukdomar. Vi ser också att hjärnans behov är att vi kan inte sitta och bara mala. Alltså vi kan säkert sitta och svara på mejl och flytta A till B. Men... Ja, under några timmar. Men det här riktigt...
Då får vi förslitningsskador istället.
Ja, men det här riktigt viktiga arbetet, ofta det som vi faktiskt skapar värde med, det klarar vi inte av att göra så många timmar per dag. Så, ja, men då kommer vi in på det här som också pratade om i artikeln, att visa produktivitet när man jobbar med något abstrakt. Det blir kanske det här att det blir FaceTime som blir värderat. Jag är mycket vid min dator, det kommer mycket mejl, jag är mycket tid vid datorn.
FaceTime i betydelsen att jag visar mig på arbetsplatsen.
Ja, eller aktivt digitalt, att du är, jag är uppkopplad och jobbar. För att jag kan inte lika konkret visa vad jag har gjort när jag inte bygger någonting konkret. För då kan jag säga, men jag har verkligen kavlat upp armarna och körde på här, så jag har nått dagens resultat här.
Nu måste jag få dela med mig av en sak som jag känner igen här från just när jag var ung. Jag pratade om det här att man kanske är lite skörare som ung. När jag kom in på lite olika arbetsplatser så ville jag mycket. Jag alltid tyckte det var kul att plugga och jobba och så här. Jag gillar att prestera. Och det tror jag många av oss gör.
Mm.
Men det var väldigt viktigt för mig att få visa så här vad jag gick för. Och eftersom jag inte kände av någon anledning, varför kan jag inte liksom sätta fingret på just nu, att det bara hände inom det vanliga arbetsspannet, så satt jag kvar. Jag jobbade lite extra.
Mm.
Och det kändes bra. Det kändes som att jag gjorde någon slags avtryck. Kolla vad hon jobbar.
Mm.
Det minns jag verkligen tydligt att jag gjorde som någon slags omedveten nästan strategi.
Mm.
Det var inte så smart.
Nej, men det sitter ju kvar. Det är liksom en kultur. Men det är väldigt mycket jag sitter kvar. Och då ska man säga, men Boel, om du har varit här sedan 8 morse och du har öst på ett viktigt jobb, då vet jag att din hjärna funkar inte. Alltså, fast det kan man göra, för du kan ju ha tagit en, liksom, då kan du tagit bra pauser och det kan funka. Men att just förstå sin begränsning och förstå att det blir bättre imorgon om jag bryter.
Behövt, ja, och där skulle man behövt en chef eller kanske en lite mer senior medarbetare som kunde köra det snabbt. Och bara, men hörru, gå härifrån vid 5 och kom tillbaka fräsch och påfylld imorgon liksom.
Och jobbar man in det, så sätter det sig i en kultur där det då är helt okej att säga att det ryker ur mina öron, så nu går jag hem. Det den här artikeln sammanfattade, den sammanfattade 2 stycken utmaningar, det var vi inne lite på. För det första då, att vi behöver nya förebilder för den perfekta arbetaren.
Ja.
Att det är någon som kommer in utvilad, har tagit hand om sin återhämtning liksom för att hjärnan ska funka på jobbet. Och också är lyhörd för hur hjärnan fungerar.
Mm.
Och men lite som du berättat att du gör bland annat, du sitter ett möte och bara, nej, jag måste stå upp för att för att kunna tänka.
När man sitter på rumpan flera timmar med kunder, det blir inget bra, nu reser vi på oss. Eller inleda ett möte med att ska vi bara liksom andas lite nu. Det kan ju i och för sig någon tycka är jättefånigt. Men...
Ja, och sen att vi behöver förstå sociala signaler. Om du är min chef och så ser jag att du sitter kvar, det är en otroligt stark social signal att... hon sitter kvar och jobbar. Om jag ska imponera behöver jag också göra det.
Mm.
Och att jag kanske inte ser att... Men alltså, hon var iväg 2 timmar och hade lunch. Och liksom tog det lugnt och nu jobbar hon igen. Eller så.
Mm.
Så att sociala signaler är väldigt, väldigt starka. Och de behöver vi jobba med.
Och där såg jag att det fanns en sån här tips. Om att man kan ju till och med som chef välja att låta det synas i sin kalender. Att man gör något privat liksom, på eftermiddagen. Eller ja...
Mm.
Så att det blir tydligt att man faktiskt inte jobbar 24 timmar om dygnet.
För jag tänker att vi ska prata om, bara ta kort de här liksom tipsen som de skickar med, som man behöver jobba med.
Mm.
Därför att, som sagt, jag tror att de flesta håller med om att om man tittar lagmässigt och så ser man att vi har stöd för att få ihop det.
Mm.
Rent liksom på pappret. Så då handlar det mycket om det, alltså struktur och kultur. Eller inte så mycket struktur då, men mer kultur och processer som vi jobbar med. Hur utvärderar vi människor och vad pratar vi om, vad belönar vi och hur jobbar vi med de här sociala signalerna? Att där är det vi kan göra väldigt, väldigt mycket. För det blir väldigt jobbigt för en individ att vårda sin work-life balance om det känns som att man hela tiden gör lite mindre än alla andra. Att det känns som att jag smiter härifrån. Och jag har en god vän som bjöd på det själv, att hon vet att hon jobbar jättehårt, och så hade hon tagit någon dag när hon tog liksom en lite längre lunch och gick typ i en galleria, och så ringde det ett jobbsamtal, och hon bara kände hur hon fick, om jag hörde hen nu att jag stod liksom i en galleria, och hur uppfattades det, som att så här, hon bara, det blir så tokigt att vi ens ska hamna där, för att jag skulle aldrig, om du sa så här, ja men klockan var 1:30, jag ringde dig, så är du på en galleria, jag hade ju aldrig bara, jaha, Boel skolkar från jobbet.
Nej.
Alltså aldrig.
Nej.
Så att vi har mycket att göra där för att få bort det där stigmat.
Mm.
Och en sak som de tar upp, det var just det här att vi behöver visualisera vår lediga tid bättre. För då tänker jag på de här mer seniora personerna som Ida pratade om, som har mer trygghet. Jag tror att det kan mycket komma därifrån, att man verkligen pratar om, idag tog jag en jättelång lunch, i helgen var jag helt ledig, ikväll kommer jag gå tidigt, för jag ska, vi lägger ju inte in ledig tid i kalendern, och jag kanske inte vill dela dig med dig att, men nu är det gitarrtid för Annie här, men kan vi på något sätt börja visualisera i möten, på måndag morgon, alltså att vi börjar prata om att vi är också lediga, och att vi tar, alltså speciellt vi som kanske har det på plats och har jobbat längre. För det gör så mycket mer än att vi skriver liksom policies. Så.
Till exempel visa i kalendern, den här tiden är jag tillgänglig för mötesbokningar, men inte den här tiden.
Nej.
För då ska jag vara ledig.
Ja, så det tror jag att man tänka, speciellt som chef och mer senior kan bjussa på. Och sen behöver man också, det här är också förespråkat jättelänge, att det är många som har en känsla av att man springer på möten hela dagen, och sen när dagen är slut, då får man tiden att göra, det riktiga jobbet.
Ja.
Och jag kan själv vara där, att jag försöker ha så här, måndagar och fredag eftermiddag, de ska vara, eller helst hela fredagen, blockade för att inte ha möten. Mm. För jag har alltid såklart grejer att göra efter de möten jag har haft. Ja. Och det här behöver vi också bygga in.
Inför kommande möten.
Inför kommande möten. Mm. Så det här behöver vi bygga in. Speciellt i konsultbranschen blir man väldigt snål med den här tiden. Ungefär som man tänker att då blir det interntid. Men i de allra flesta fall så har man även kundjobb som liksom har lite slattar här och var som har spullit över. Så man kan behöva, för att leverera bra kvalitet, ta hand om kanske en fredag eftermiddag. Så att ha bokad tid för att göra klart jobb, att prata om det, och deras exempel är en akutmottagning. Det vore idiotiskt att ha fullbelagt i alla rum, för det kommer hända någonting, och då måste det finnas ett tomt rum där man kan ta hand om det som liksom blir, gud, det här måste jag lösa. Och tänk vilken trygghet också att känna att, men gud, nu kom det där in, men jag har ju den här tiden på fredag eftermiddag när jag kan så.
Nej, men precis, det var det här som Ola Jameson sa, att vi lägger för lite tid på före och efter. Om man tänker som ett fotbollslag jobbar, så spelar man inte match hela tiden.
Nej.
Det är inte så man blir bra.
Nej, och har vi tid att, för det här kan också vara lite tid för reflektion, det är faktiskt där vi lär oss att utvecklas. Och sen behöver vi också göra arbetsbelastningen mer synlig, och det kan också vara svårt då när man jobbar med mer abstrakta arbetsuppgifter, när det inte är så här, jag ska ju bygga den här bilen och vi ser att vi inte ens satt på, alltså det är bara karossen, eller vad heter det? Ja, det har bara skelettet här. Då är det ganska tydligt att det är mycket kvar, men när man jobbar med mer abstrakta uppgifter så kan det vara svårt att visualisera arbetsbelastningen, men kompetensen om hur stor den är, den bör finnas i organisationen, att man, ja, men hur mycket jobb har du kvar? Jag tänker på när jag var typ revisor, så jobbar man så här, man reviderade olika liksom poster och steg. Och då, de till antalet sa ju inte så mycket, för man visste att man kunde ju hitta någonting i de där stegen. Så man behövde alltid ha lite så här contingency utrymme. Alltså, vad heter det på svenska?
Ja, så var beredd på det oväntade. Ah. Alltså buffer, som i en budget, vad är det? Du ska alltid lägga 10% för något, för en oväntad utgift.
Ja.
Det är lite samma sak, fast
ja,
med
tid. Lite så. Så att vi faktiskt försöker att visualisera både för oss själva när vi planerar veckan, för att bara kalenderbokningarna säger inte så mycket om hur den arbetsbelastningen känns, så att vi faktiskt ser, men det är, wow, det här är supermycket. Så. Och sen kommer de in också på möteshygien, och det finns någon undersökning som jag tror att Svenska möten har gjort, där man har försökt räkna på hur mycket den tiden som inte är så effektiv i möten kostar svenska arbetsgivare, och det är jättemycket pengar.
Mm.
Och det vet vi ju själva, att kan vi tajta till möten lite grann före och efter igen, förbereda ordentligt och göra det vi säger att vi ska göra efter.
Mm.
För vi kan göra ett jättebra möte, komma på flera action points, men sen har vi ingen tid att agera på dem efter, och då har vi lagt tid på möte att planera vad vi ska göra, och sen hann ingen göra någonting, blir inte bra heller.
Nej, och det kan ju också vara som mötesledare att man kan hålla lite i ramarna, att om vi har sagt att vi ska avhandla de här ämnena så kommer det upp andra.
Mm.
Så kanske man säger att ja, men vi får parkera det här för det är fel forum. Det kanske inte är rätt personer närvarande, utan då tar vi ett annat möte om det senare eller så. Så att man håller lite ordning och reda.
Mm.
För det känner jag i alla fall igen att det finns en del projekt och en del sammanhang som liksom sväller ut ja. På ett sätt som inte är sunt.
Nej.
Och det stressar också.
Och då gäller det att någon liksom tar det där och bara vänta nu känns det som det här händer varje gång. Och det blir minuter och timmar över tid. Men det här är ju mycket, det här är ju saker som vi gör tillsammans på jobbet där vi kan påverka och börja visualisera, prata om det för att liksom skapa bilden av att vi faktiskt på riktigt försöker sträva efter att få till möjligheten att skapa work-life balance för individen. För det här löser ju ändå inte hur min hjärna funkar i att till exempel verkligen släppa jobbet och Nej. Att se att min fritid är viktig. Så. Men det här skapar
det
i alla fall förutsättningar.
Det har vi pratat om i ett avsnitt som heter... Var inte det rocka din jobbpendling?
Ja,
just det.
Så kan det vara. Ja. Men det här börjar vi i alla fall börjar vi jobba med de här grejerna. Alltså sociala signaler, visualisera vår lediga tid. Att kolla, den är superviktig. Ha bokad tid för att göra klart saker för att inte hamna i att sitta varenda kväll och bara täcka upp sånt man hade tänkt göra på dagen.
Mm.
Och att faktiskt visualisera en arbetsbelastning om den känns abstrakt. Det skapar ju verkligen en signal om att vi försöker verkligen se till att det ska gå att gå från jobbet, att vara ledig och att det känns okej och viktigt och stöttat. Så.
Jag tänkte också på det här med to-do-listor. Att göra listor, att de väldigt lätt blir orealistiskt långa. Och när man då aldrig hinner med det man har planerat att göra så ger en konstant känsla av otillfredsställelse och att inte vara bra. Så att det försöker jag säga till mig själv och mina barn även. Mm. Att gör dem realistiska så att man kan bocka i alla de där grejerna och känna den här sköna nöjdheten när dagen är klar.
Ja, och de kan behöva ta lite tid då. För det kan hända att man har massa grejer i huvudet, skriver ner dem och sen prioriterar dem. Och man tänker om jag bara hinner tre, vilka är de viktigaste? Och sen också försöka se hur mycket tid kommer de här att ta. Och också kanske lite så här, kommer jag vara helt dränerad efter punkt ett. Så kanske, ja. Precis, men att faktiskt använda to-do-lister på ett bra sätt. Men och som du säger, det går att skriva jättemånga ord. Men det betyder inte att man får mer tid till dem. Så. Jag tror att vi kommer få slita med att få till vår work-life balance i många år till. Jag tänker hela tiden på att använda ordet work-life balance indikerar att man ofta har det materiellt ganska bra. Om man har egentligen ganska goda förutsättningar att få till det. Och det är så tokigt om det behöver hända någonting tråkigt som gör att man liksom vänder sin vardag upp och ner. Utan tänk om vi kan liksom göra det här på ett ganska, vad ska man säga, proaktivt sätt. Att förstå att det här är liksom vår tids utmaningar. Mm. Det är att få ihop de här bitarna för att det går lätt att göra för mycket av allt. Så. Mm.
Ja, men så är det ju. Och man kan känna sig väldigt pressad. Ibland behöver man bära lite för tunga bördor på sina axlar. Men jag tänker också att ibland kan det vara nyttigt. Jag har en sån här mental bild att ibland behöver jag bara visa fingret lite grann åt saker och ting. To-do-lister och kalendrar och lite allt möjligt. Och med det menar jag inte att jag ska strunta i möten eller bara låta bli att leverera saker jag lovat. Utan lite kunna backa från hur det ser ut. Mm. Alltså för mycket överallt och lite för höga krav. Bara nej men. Nu skiter jag lite grann i det här.
Ja.
För att jag behöver det. Jag måste få tänka. Liksom, ja. Och sen tycker jag också för min egen mentala hälsa. Jag behöver dra ner så här, mentala rullgardiner mellan saker. Mm. Så när jag är i ett läge då är jag bara där.
Ja.
Och det kanske finns någonting som till exempel. Okej, barnen så här. Så att jag inte missar och liksom hämta eller på något sätt. Men allt annat får bara vara. Mm. Och det kommer att lösa sig ändå.
Mm.
Så jag gillar mentala rullgardiner. Vad är det läge jag är nu och inte tänka på allt annat.
Mm.
Och också ibland visa lite fingret åt saker och ting.
Ja, jag hakar på den. För jag kan också känna att om jag ska till exempel göra någonting. Så tänker jag, vad är det som gör att jag kommer vara mitt allra bästa imorgon? Det är när jag har sovit ordentligt. Det är när jag har varit med mina barn. Och det är när jag har fått vara ute i skogen. Så att sumpar jag dem för att sitta vid datorn så kommer, alltså marginalnyttan blir inte bra. Utan det bästa det är att jag är utvilad. För då kan jag parera i stunden det som sker. Det kan jag inte om jag är trött. Och att våga Alltså våga testa det där. Alltså våga, lite som du säger, dra ner rullgardinen och peka fingret åt några grejer. Och sen utvärdera, gick det åt pipan eller gick det faktiskt ganska bra? Och hur mår jag nu? Så att vi behöver vara lite modiga och vi behöver ha det här på tapeten och förstå att det handlar jättemycket om beteenden snarare än att lägga till någon ny regel oftast för att få till det.
Verkligen.
Beteenden pratar vi om och det är ju så värdefullt att reflektera över vad vi faktiskt gör i vardagen och vad vi har för stöd för att upprätthålla den balans som vi behöver.
För det handlar ju både om den struktur, alltså mycket organisatoriska faktorer som finns i en organisation för att möjliggöra work-life balance, men kulturen, alltså det som vi skapar tillsammans, de beteenden som på något sätt är norm. Och här tror jag att de här ruskas om och behöver ruskas om när vi övergår till nya arbetssätt. För att frågan är ju nu när många, inte alla som vi pratar om också, övergår till att jobba mer flexibelt. Då behöver vi ju alltså förändra förmodligen i både struktur och kultur för att möjliggöra och stötta, om vi då kallar det för work-life balance eller work-life integration.
Och struktur och kultur hänger ihop. Det är mycket som vi kan göra i beteenden och vi behöver hjälpas åt. När alla har möjlighet att vara vad som helst, ja då kan vi också nås när som helst. Och det spelar på vår pliktkänsla, så vi behöver prata om vilken struktur vi vill ha. Och så behöver vi vara lite uppmärksamma på hur vi beter oss. Alltså vilka normer vi bekräftar hos varandra i vardagen.
För jag reflekterar det kan ju vara så att när vi jobbade på kontoret så hade vi inte strukturen att göra allting hemma, för det behövdes inte. Nu finns förmodligen strukturen att göra allting hemma och då är det ungefär som att de här jobbtentaklerna, de har letat sig in längre, och är vi då någon som tenderar att ha svårt att släppa jobbet så är liksom kanalen öppen på något sätt hela tiden. Ja, men som jag pratade om, jag jobbar ju nu även i skogen, det gjorde inte jag på samma sätt som förut. Och då hugger inte jag träd, utan det är snarare Zoom-möten. Så att vi behöver fundera, men när vi nu då har skapat möjligheter att jobba överallt, då behöver vi jobba ännu mer kanske med begränsningen att inte jobba hela tiden överallt. Så att vårt medskick är verkligen att ta den här frågan i hampan så tidigt det går, så man kan vara proaktiv och konstruktiv snarare än att reaktiv när det uppstått problem. Och kalla det work-life balance, work-life integration, whatever, men det vi vill ha, det måste vi skapa och vi behöver hjälpas åt och inse att det kommer inte sköta sig eller ske automatiskt.
Nej, det behövs samtal för det här och tydlighet. Vår samarbetspartner motivation.se har många artiklar som stöttar i att både reflektera kring hållbarhet och få konkreta tips. Idag vill vi tipsa om en artikel som handlar om hur du som chef kan ta hand om dig, men passar lika bra om du är medarbetare. Vi lägger länk till den här artikeln i vårt inlägg på hemsidan eller i din poddapp.
Och med det så tackar vi våra samarbetspartners motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Sköt om er work-life balance, följ oss på LinkedIn, kommentera gärna våra inlägg där och säg hej så hörs vi om en vecka. Må så gott!
Hej hej!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.